unacceptable. Please, 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 Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Yes, yes, yes!
Oh. Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Hej och välkomna till Plattan i mattan som idag kommer vara ett vad vi har kallat förarnas vägavsnitt, som är ett specialavsnitt. Men det blir ett special förarnas vägavsnitt, för vi ska prata om flera olika. Det blir ett rookie-avsnitt. Så förarnas special, PIM special, förarnas väg special.
Ja, men det känns ju lite som det, för att när vi nu sitter här och det är fortfarande är ganska lång tid kvar till premiären, så kan vi utgå ifrån att om vi räknar med Liam Lawson, som inte har någon hel säsong i Formel 1.
Han får ändå vara, han är någon slags rookie-bubblare.
Ja, men det är han ändå. Och Oliver Bearman, som också bara har kört 3 lopp.
Ja, men han är ändå rookie.
Ja, och även då tänker jag på Jack Doohan, som kört 1 lopp. Så lär vi nog handla på 6 rookies i år.
Det är otroligt.
Vilket ju är jättemånga. Och så har jag tittat tillbaka lite, så börjar jag fundera i minnet så här. När... var det senaste gången som jag hade så många rookies. Och jag fick gå tillbaka till typ 2007.
Ja, det, då var ju, tänkte jag säga, då var inte en enda av de här född. Men det är väl kanske då Kimi Antonelli som nästan inte var född. Han är väl yngst av de här som är född 2006. Och då var han alltså 1 år gammal när du då hänvisar till 2007-säsongen.
Och det var, men det var ändå en... Alltså grejen är att Kimi Antonelli, när han föddes 2006, så var det också 6 rookies. Alltså det är ett par säsonger här, 2005, 2006, 2007, som det är 6 rookies. Och 2006 så fastnar jag på Nico Rosberg. Det är hans första år med Williams. 2007...
Så och sen dröjde det alltså 10 år.
Ja.
Tills att han vann.
Tills han vann VM-titeln. Fattar du att han var färdig då? Liksom. Mm. Ja. Men 2007 är ändå ett år med förare som man kommer ihåg. Heikki Kovalainen, minns vi. Kör numera rally. Var välkänd för en hjärtoperation i fjol. Adrian Sutil. Spiker körde han för då. Han var den som fick vattenplaning i samband med att Jules Bianchi...
Mm-hmm.
avled efter de skadorna som han ådrog sig på Suzuka 2014. Katsuki Nakajima, han har fått ett himla coolt namn, annars inte så mycket att prata om.
Otroligt namn.
Marcus Winkelhock, tysk, som också har lett ett F1-lopp faktiskt. Han har också en pappa som har kört Formel 1. Men det finns 2 andra förare som vi bara vet är några av F1-historiens största, som också debuterade 2007 med sina förra säsonger. Det var Lewis Hamilton och Sebastian Vettel.
Mm. Det var ett rätt rejält gäng.
Verkligen.
Och tänk då, snabbspola 2007 till 2025. Hur många år är det? Hur många år är det sedan? 17, 18?
18.
År sedan. Spola fram 18 år då. Tror du att vi om 18 år, när vi gör Plattan i mattan avsnitt 65 727, att vi kommer kolla på en lista? De här 6 rookiesarna, Bortoleto, Liam Lawson, Oliver Bearman,
Kimi
Antonello
Jack Doohan
och Isaac Hadjar. Kommer vi prata om dem på samma sätt som vi pratar om 2007-säsongen?
Kanske. Alltså jag tycker att det finns potential bland de här unga förarna. Alltså det är flera av dem som, man ska säga, ja, potential tycker jag ändå är ett bra ord. För att det är många av dem som är extremt spännande. Som har någonting som inte bara känns ditköpt eller placerat. Jag menar, när vi går tillbaks till 2007 till exempel, så menar Spiker, det teamet finns ju liksom inte ens kvar.
Det kommer vi säga om Alfa Romeo, Kik Sauber,
ja, men
vad det nu heter, Steak.
Och det är å andra sidan, Kik Sauber, Alfa Romeo och Audi, det var det teamet som Sebastian Vettel debuterade för, faktiskt. Så att en gång i tiden, så att Vi vet inte riktigt, men det känns ju som att där just då fanns det lite såna här tveksamma team som man inte hade en sån kanske väldigt lång... man kunde räkna med att de inte skulle ha någon sån jättelång historia. Idag så är det ju just Kick Sauber som vi skrattar lite åt, men vi vet att där går Audi in. Under förutsättning att den tyska ekonomin inte rasar ännu mer under året här där det ska vara nyval och så vidare, så känns det ändå fortfarande relativt stabilt. Alpine är däremot ett team som man, ja, Flavio Briatore ska man ju inte lita på. Det har vi ju lärt oss.
Eller så är det att man ska lita på att man inte kan lita på honom.
Precis.
I så fall. Du, vi tar de här förarna som är spännande en efter en då. Lite mer statistik innan bara. Mellan 1999 och 2019, två random årtalssiffror, så har det varit 93 förare som debuterat. Det är bara en statistik som var lätt att komma åt här. Det ger oss i genomsnitt 4,65 rookies per säsong i Formel 1. Vilket låter mycket.
Ja, men det gör det ju. Men du får ju också tänka på vilka år som du tog fram här. 99, och sen har du under den här perioden, fram till 2019, så har vi haft den här tiden med där det plötsligt startade tre nya team. Och det var ju team som verkligen låg i botten av fältet som tävlade i en helt annan liga. Och där var det extremt mycket rookies som åkte in och ut.
Ja, men då börjar vi då med den yngsta i gänget. Kimi Antonelli som kommer köra för Mercedes under uppsyn av Valtteri Bottas ska väl sägas då. Men Kimi Antonelli är ju lite så här när man ser på bara resultat och allt det här. Visst, det är en exceptionell talang, men det finns ju många exceptionella talanger. Och Kimi Antonelli då, rätt in i ett av de största teamen. Han är alltså född 2006 i Bologna, Italien, Kimi Antonelli. Han heter ju, som vi nästan sagt varje gång vi ens har tagit hans namn i vår mun, att han är döpt efter Kimi Räikkönen, som hans pappa var ett stort fan av, va? Likt många började köra karting när han var 7. Och den här 7-gränsen är väl, alltså det är alltid återkommande att åldern 7 när de börjar köra karting, det är väl att man då får ta sig in på liksom officiella mästerskap när man är 7 år gammal, för de här har väl kört säkert go-kart innan det.
Det är klart att de har gjort.
Varför är den här Kimi Antonelli då placerad i Mercedes, ett av de största teamen, tänker jag från början?
Jo, men han har ju gjort, han har gjort en bra ungdomskarriär, naturligtvis. Så som Toto Wolff ser på honom så är det ju en exceptionell talang. Och grejen med det här är ju att Toto Wolff missade Max Verstappen. Han erbjöd Jos och Max Verstappen en förarplats i ett GP2-team som det hette då, nuvarande Formel 2. För de hade ju bara ett team, och i det teamet hade man då Nico Rosberg och Lewis Hamilton, vilket ju var två dunderförare i en dunderbil som Mercedes var 2015. Red Bull å andra sidan har ju 4 platser i sina 2 team, så de kunde ju skicka Max Verstappen direkt in i en F1-bil från Formel 3. Och det där är ju någonting som Toto Wolff har gått och ångrat sig lite sen dess. Så när nu han ser den här talangen och Lewis Hamilton så överraskande bestämde sig för att byta. För Hamilton hade ju kontrakt med Mercedes som han bröt för att gå till Ferrari. Så var han ju tvungen att göra någonting och insåg att om jag låter den här rådiamanten nu gå, så kanske det är så att någon annan tar honom istället. Låt säga att jag då blir av med ännu en till Red Bull. Det vill jag inte. Och han ser väl hela den här 2025-säsongen också som en slags uppbyggnad inför 2026 när den nya regeländringen kommer. Och den kommer ju vara gigantisk. Alltså vi pratar om en jättestor regeländring. Lite som 2014 eller kanske ännu mer än 2014 när de nya motorerna kom. Så man vill ge Antonelli en möjlighet att komma in i detta. Ett annat alternativ hade ju varit att betala något av de teamen som köper deras motorer att sätta in honom där. Men som i nuläget så har vi då, ja, ett alternativ är Williams, ett annat alternativ är Aston Martin, och där är det ju uteslutet eftersom de har Alonso och Stroll som kör på livstid. Sen har de McLaren som är nyblivna konstruktörsvärldsmästare och har två förare som man inte vill flytta på.
Och då kollar man igenom Kimi Antonellis alla resultat, för då tänker man ju att det är en exceptionell talang, så tänker man ju den här killen lär ju ha vunnit allt och allt och allt och allt. Men då kommer man in i Formel 2-mästerskapet 2024 där han kör för Prema Racing och bara, får jag säga bara, blir sexa i totalen med bara två segrar och en tredje plats. Och det får mig att lyfta lite på ögonbrynen. Varför är det just Kimi Antonelli då som ska hamna i Ferrari om han bara då i underklassen är sexa, när det då finns förare framför som vi kommer att snacka om också, Bortoleto, Isaac Hadjar, Paul Aron, Zane Maloney, Jack Crawford, innan det blir Kimi Antonelli?
Ja, Toto Wolff ser väl någonting som du inte ser, Filip?
Ja, det är faktiskt ett jävligt bra svar. Det får man ju förstå också. Har han varit kopplad till Mercedes hela vägen då, som de ofta är? Eller?
Han har ju varit Mercedes-förare sedan 2019, så att han är ju Mercedes-förare. Och det är ju också lite status för teamen att peta upp sina egna juniorförare i teamen för att visa. Och jag tror att det har ju varit en grej här också under året att det dykt upp många nya unga förare som faktiskt har gjort det bra.
Mm. Det är lite en sån så här teamen verk, det är lite så här tuppfäckning mot varandra. Vi har det bästa ungdomssatsningen, vi har de bästa, nej vi har de bästa ungdomarna. Det är lite så. Han före F1 nu när han har kommit hit, han vann det italienska F4 Formel 4 mästerskapet och då kör man ju dem nationellt alltså. Han vann något som heter ADAC Formel 4 också 2022. Han vann Formula Regional Middle East Championship och Formula Regional European Championship 2023. Och då är det väl alltså samma Formula Regional Championship som en viss Dino Beganovic vann, va?
Yes, det är tydligt här. Man har ju låtit honom hoppa över Formel 3 till exempel för att ta sig vidare och vara på, alltså det handlar ju så mycket om att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt i hela den här planeringen som de här teamen lägger upp. Planeringen var ju att han skulle ta över efter Lewis Hamilton eller George Russell till nästa år, men luckan öppnade sig. Mercedes behövde göra någonting. Vad hade man för alternativ? Jag stoppa in Mick Schumacher som han hade som tredje förare, eller göra det här testet året innan den stora regeländringen kommer. Ja, våga vinna.
Mm. Men då kollar man bara, jag tycker det är intressant då att man tittar på en Kimi Antonelli som nu då, två år senare, ska köra för Mercedes, vinner Formula Regional på 300 poäng. Året innan så vann Dino Beganovic Formula Regional på 300 poäng. Och Beganovic vann före Gabriel Mini, Paul Aron, Gabriel Bortoleto med flera. Och jag vet att vi kommer säkert ha våra avsnitt med Dino, men jag vill bara för er alla förankra de poängen som svensken har tagit och vilka liksom namn vi är och bråkar med här när Dino Beganovic ska köra Formel 2, va? Är det något mer man ska säga om Kimi Antonelli? Det är ju några så här, om man kollar de här ADAC och F4 italienska versionen, där var det ju verkligen så här, ja, där vann han ju allting. Och så vann han ju allting i det här Formula 4 ADAC Championship, och han vann mycket i Formula Regional Middle East och sådär. Så han har ju såklart segrat. Det var bara just det här F2-mästerskapet, men visst, han var ny där och allt sånt. Det är ju mycket som spelar in, va? Ska vi gå vidare till nästa herre som ska sätta sig i en Formel 1-bilarna?
Det gör vi.
Då går vi till motorcykelracing-legendarens son Jack Doohan. Och där måste man väl börja och prata om pappan.
Man kan ju inte låta bli att göra det. Mick Doohan, som ju är en femfaldig världsmästare inom road racing. Han är ju en ikon inom road racingen och god vän med Michael Schumacher faktiskt. Och Mick Schumacher är faktiskt döpt efter Jack Doohans pappa. Bara en sån sak liksom. Det går runt i den här världen, va?
Fattar ni vad det går runt? Antonelli döpt efter Kimi Räikkönen. Mick Schumacher döpt efter Jack Doohans pappa Mick. Och Jack Doohan började köra go-kart i en go-kart som han fick av Michael Schumacher.
Michael.
Ja, ja, förlåt. Jag skäms alltid över mina tyska uttal. Det är så svårt för mig, va? Men det var så det började för Jack Doohan. Michael Schumacher gav...
Michael.
Oj, förlåt mig. Michael.
Michael.
Just det. Han, ja. Ni känner säkert till av dem.
Schumi.
Han fick alltså en go-kart och även syran som de började köra i, och det är ju någon slags vänskap där som ja, om man drar med stora växelspaken, la grund till Jack Doohans framtida racingkarriär.
Ja, därför kändes lite intressant i somras, eller förra sommaren 2024, när Mick Schumacher och Jack Doohan faktiskt tävlade mot varandra i en testduell hos Alpin.
Just det, det var ju otroligt, symboliken där, ja. Mm. Så alltså den ena döpt efter den andra och den tredje fått en go-kart av den fjärde, och så skulle de fightas om styrningen, och Jack Doohan då såg till att vinna det. Han är född 20 januari 2003 från Australien. Han började köra kart innan han var 6 och vann då massa australiensiska kartingmästerskap. Och det finns ju faktiskt, Australien har ju det är ju liksom en fin historik man har i Formel 1 och australiensiska förare.
Absolut. Alltså, bara på senare tid så kan vi nämna Oscar Piastri, Daniel Ricciardo och Mark Webber. Vi har ju också världsmästare i form av både team- och förartiteln när det gäller Brabham-teamet. Så att det finns ju verkligen, verkligen motor tradition i Australien.
Och han, Jack Doohan då, om man pratar om att de tillhör olika ungdomssektioner. Han har ju tillhört Alpin, men inte hela livet, va? Han har varit testförare, men ändå varit sån junior driver åt Alpin. Men testförare för Alpin 2022-2023, va?
Precis. Även under den gångna säsongen så har han ju varit det.
Och då vill man kolla på Jack Doohan och hans tidigare resultat då. Han har ju också kört Formel 2. Han har kört Formel 2 2021, 2022 och 2023. Och då har vi alltså en Jack Doohan här som blev trea i mästerskapet 2023, Jack Doohan, i Formel 2 alltså. Formel 2 som den säsongen vanns av fransmannen Théo Pourchaire, som man inte har sett röken av på något sätt. Tvåa Fredrik Vesti, trea Jack Doohan då. Oliver Bearman sexa.
Precis. Théo Pourchaire har ju vi sett i IndyCar. Han har varit fram till och med, ja, bara för ett par veckor sedan så var han akademiförare hos Sauber.
Mm. Och Jack Doohan då, som sagt, 2022, 2023 och 2024 så har han varit då reservförare, testförare, simulatorförare. Vilket är rätt? Alltihopa kanske?
Alltihopa, det är någon blandning, lite beroende på om man, ja.
Mm. Formel 3 har han kört också, Jack Doohan. Där körde han för Trident, där han blev tvåa 2021 i Formel 3. Då var det Dennis Hauger som vann, norrmannen. Tvåa blev alltså Jack Doohan. Och så innan så har han kört, man får alltid lära sig om massa olika roliga organisationer. Complete Euro Formula Open Championship, F3 Asian Championship, tvåa. Han är ju ofta tvåa, Jack Doohan. Och sen körde han också italienska F4 och blev, ja, det blev han 20. Ja, det har körts lite olika. Han har väl inte varit, om man kollar, det är inte lika gult i det här resultatfältet som det är i Kimi Antonelli i alla underserier, va? Men här är väl en kille som också har levt på pappas namn en hel del, gissa jag, va? Kan det vara så?
Det kan vara så. Vi får väl se. Jag var inte helt övertygad efter hans insats i Abu Dhabi. Frågan är väl hur övertygad en sån som Oliver Oakes och Flavio Briatore är.
Mm, för där var han ju tvärsist i Abu Dhabi när han fick chansen. Men det är väl okej att det kan bli så med någon som verkligen kastas in så där i sista försöket. Som sagt, tvåa i brittiska F4 2019, tvåa i Formel 3 2021, sexa i Formel 2 2022. Nu tar vi oss vidare till någon vi faktiskt redan sett ett par gånger under den gångna säsongen. Oliver Ölbjörnmannen Bearman. Född 8 maj 2005 i England. Han började köra karting vid 8 års ålder. Och han, då har vi varit inne på här, ADAC Formel 4. Det vann han 2021. Trea i Formel 3 2022. Sexa i Formel 2 2023. Och vad finns mer att säga om Oliver Bearman som vi inte redan har sagt då? Det är väl kanske hur det ska gå i Haas eftersom att vi har fått se honom både i Haas och i Ferrari.
Men där, jag tycker ändå att det handlar så mycket om i Formel 1 att ta chansen när du får den. För du får inte så många chanser. Det finns liksom ingen, du måste vara så förberedd att du är där när möjligheten dyker upp, om den dyker upp. För många får ju faktiskt aldrig ens chansen. Felix Rosenqvist är ju ett typexempel faktiskt, som aldrig var i närheten av någon chans, fast han, när han var Mercedesförare och imponerade när han körde juniorklasserna.
Och vunnit hur mycket som helst och slagit hur många som helst av de här som vi har sett.
Ja, och vunnit i Macau som ju är extremt svårt, och det hade killen dessutom gjort 2 gånger. Så att det handlar ju så mycket om att man ska vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt, och får du chansen eller bara en halv chans så måste du ta den. Och det tycker jag verkligen att Oliver Bearman gjorde i Saudiarabien när han fick hoppa in istället för Carlos Sainz. Hade han inte gjort ett sånt bra resultat där och visat en sån positiv, alltså sånt engagemang, sån positiv utveckling under den helgen, så hade han ju aldrig fått chansen i Haas. Och sen får han chansen i Haas, ja, och då plockar han poäng i den bilen också. Och han slår ändå Nico Hülkenberg som är en väldigt duktig kvalare. Så att jag är faktiskt lite spänd på att se var han tar vägen. Alltså han har ju varit en del av Ferraris akademi i ett par säsonger sedan 2021. Han har varit testförare, vilket betyder att han har kört mycket i simulator. Han har jobbat mycket i fabriken. Och han har tagit chansen när han har fått den på de här fredagsträningarna. Och ändå så är det rätt häftigt. Killen född 2005, det är alltså samma år som Fernando Alonso vann sin första VM-titel i Formel 1.
Mm, det är väl något vi återkommer till med de här unga rookie-herrarna, va? Såklart kommer från en svinrik familj i Chelmsford i England. Han har en pappa som är vd på någon slags försäkringsbolag som drar in triljonkers dollar. Han gick privatskola eftersom att han vid 16 års ålder skulle liksom satsa fullt ut på Ferrari Driver Academy. Skolan han gick på hette alltså King Edward den sjätte Grammar School. Bara där tänker man ju strikta gamla England och den brittiska överklassen, va? Kronan. Det är Oli Bearman. Han har också en yngre brorsa som heter Thomas Bearman. Och så har han en, det är lite roligt, han har en YouTube-kanal som heter The Bear Necessities. Det är lite roligt ju. Och då är det ju alltså Baloo och var nöjd med allt som livet ger som ska in på rad 7 lodrätt alltså. Du, hur kommer det gå för Oliver Bearman då? Han känns väl ändå den som vi har mest liksom data på.
Jag tycker det känns väldigt spännande. Det är däremot inte är helt överens med det att ha Esteban Ocon som hans teamkompis. För Ocon har ju under åren gjort sig känd för att inte vara en teamplayer överhuvudtaget. Och jag tror att framtiden tillhör Oliver Bearman, inte Esteban Ocon. Och då är frågan av hur man inom teamet klarar av att hantera den här lite tjuriga eller ibland extremt tjuriga fransmannen från Normandie i kombination med den här unga engelsmannen med överklassblod i sina ådrar, för det kommer att krocka.
Det känns också som att Ocon skulle också, han känns mest lättkränkt av att bli spöad av en rookie. Av alla, att om han blir spöad av en rookie så blir han den som så här surar mest på ett liksom, ja, ett eget sätt.
Jag tror nog inte att Nico Hülkenberg kommer inte vara så nöjd över det heller. Fernando Alonso har vi sett.
Ja, men de är ändå vuxna nog nu att fatta grejen, vilket jag tror att Ocon inte är.
Det kan jag också skriva under på. Eller stryka över, eller vad du vill.
Ja, jag gör det alltihop på både och. Du, då tar vi nästa då. Mm. Och här tycker jag, bara när man tittar på resultat, är den mest intressanta och den som känns vara den med mest fart och speed och den som har mest racingkvaliteter, bara när man tittar på resultat och man läser stories och försöker kolla upp bakgrund. Gabriel Bortoleto. Och då av alla de här, då min känsla är den vassaste föraren som hamnar i den sämsta bilen här. Och då är det alltså en Gabriel Bortoleto som rookie vann både Formel 3 och direkt efter Formel 2. Och det är mycket det jag baserar det på.
Ja, men det där är ju de förare som har gjort det. Det är inte många. Vi har sagt det tidigare. Vi pratar om förare som Charles Leclerc, George Russell och Oscar Piastri. Mm.
Och sen är det inte många andra. Det är Bortoleto då?
Ja, det är Bortoleto. Sen ska vi komma ihåg att de här klasserna har ju de har ju streamlinats mot F1 betydligt mer nu än när förare som Hülkenberg eller Hamilton körde. För det är ju också de har ju också vunnit liksom. Men det här, just det här att de vinner under sin rookie-säsong, under sin första säsong, det är extremt imponerande också på det sättet som Bortoleto har gjort det på. Alltså han gick från sista till första plats på Monza. Han avgjorde i säsongens sista racehelg när han körde hem den här segern. Han kom sent in i McLarens satsning, lämnar den nu för att gå till Audi. Han har en manager som heter Fernando Alonso. Han har säkert lärt sig extremt mycket och jag tror att Alonso har ju snackat in honom och jobbat upp honom under de här åren. Alltså det är en spännande kille. Sen får man ju verkligen se. Alltså jag tror att alltså får Audi och framförallt då Mattia Binotto och Jonathan Whitley ordning på det där teamet, så tror jag att det kan bli bra. Men frågan är ju hur lång tid det tar och två, om det blir ett fabriksteam, om finanserna finns där, och tre, motorn som Audi kommer att klämma fram, är den så pass bra? Det är väldigt mycket frågetecken där. Men det är klart att Bortoleto ska ta chansen när han får den, för han är ju duktig.
Och då tänker man så här, hur pass låst kommer den här killen att vara i det här Sauber/Audi-teamet då? Om det nu är så att han har något extraordinärt men fastnar då med den supertalangen i en långsam bil.
Men vem var hans manager?
Ja, i och för sig.
Alltså, ja. Tror du att Fernando Alonso, om han nu tycker att han har hittat en guldklimp, kommer att låta honom sitta där i en för långsam bil? Det kommer han ju att lösa. Dessutom är det så att Alonsos manager, det är ju Flavio Briatore.
Ja, det är en riktigt bra duo där alltså. Skojar du om number one?
Ja, alltså,
Numero uno.
Ja, det känner jag att gör han bara det jobbet han ska, så kommer de dörrarna som behöver öppna sig.
Jag lärde mig också om Bortoleto och Alonso här att han körde ju Formula Regional för ett team då som heter FA Racing. Och det reagerade på, ja, han blev bara 15 där. Men det var ju alltså Fernando Alonsos team som är Fernando Alonso Racing. Som tydligen då på den här griden har extremt mycket mindre resurser och team och sådär. Utan att det är ett mini-team som är Fernando Alonso FA Racing. Men kollar man då italienska F4, blev han femma. Sen var det då när han körde för FA Racing, 15. Sen så var det Formula Region Asian, samma sak där, blev femma innan det började rycka upp sig ordentligt. Sexa i Formula Regional 2022, etta som rookie 2023 och 2024 i Formel 2. Och det ska väl sägas en extra gång att det här racet på Monza, när han kraschade i kvalet, gjorde en kanonsprint och sen ett feature race när han startade längst bak. Samtidigt då som Isaac Hadjar under tiden hade varit då stor favorit till att vinna hela skiten. Men Bortoleto då under en period tog många poäng medan Hadjar var i en svacka. Så kör han om alla och vinner med 10 sekunders marginal till tvåan. Och om vi snackar om Max Verstappen, en körning of a lifetime när han vann i Brasilien 2024, så är det tydligen något riktigt överjävligt det som Bortoleto gjorde på Monza under F2-säsongen. Så det ska man ha med sig när man kommer dit, va? Ska vi ta våra två, det är ju de förarna som är liksom, det är ingen snack om saken att det här är rookies som ska in i F1-griden. Men vi måste väl ändå på något sätt låta Liam Lawson vara en bubblare. På något sätt, eller?
Han, ja, det tycker jag faktiskt. För att jag menar, han gjorde 5 lopp i förfjol och han gjorde 6 lopp i fjol. Och båda, alltså den första gången då så fick han hoppa in för att Ricciardo drabbades som fraktur i handleden. Och den andra gången för att Ricciardo fick sparken. Så han har inte riktigt fått den chansen. Han har kört lite grann för systerteamet och nu ska han alltså in i Red Bull Racing in till Max Verstappen. Det är ju en sån här sak. Alltså, det känns ju som att det här året kommer att avgöra hans karriär. Antingen så är det verkligen topp eller flopp här.
Ja, och han är ju äldre i sammanhanget, men han är ändå född 2002, Liam Lawson. Kollar man på hans resultat innan då, för att det är ju viktigt att lägga till. Han har ju inte fått en hel säsong. Det är svårt att säga så här på förhand, för att vi sa att vi har mycket mest data på Oliver Bearman, men det finns ju mer på Liam Lawson kanske. Men att han alltid bara har varit en tillfällig lösning, trots att han ändå har gjort vad det nu var, 11 GP-starter, så är det lite av ett intressant läge. Och ja, kollar man på Liam Lawson, hur han körde i Formel 2 då, så blev han 3 2022. Han blev 9 2021. Innan det så har han kört i Macau. Där blev han 7 i huvudracet. Formel 3 blev han 5 och 11 2020 och 2019. Och sen har han kört lite andra grejer och gjort bra ifrån sig om man kollar på hans tidigare resultat i Formel 4 och lite annat så här under random serier. Toyota Racing och Formula Open och massa andra random organisationer. Men det är ju speciellt att sätta sig i en V-carb-bil som kanske är välbalanserad och flera förare som kan köra i jämförelse med att sätta sig i en Max Verstappen-moddad Red Bull-bil. Det är ju helt annorlunda setup.
Ja, inte bara det. Det är en helt annorlunda press också. Alltså bara den pressen som kommer på honom i en Red Bull är ju makalös. Den måste man lära sig att hantera. Och Max Verstappen har knäckt många karriärer.
Var tror du man drar gränsen då? Red Bull och Horners toleransgräns? Eller liksom, hur dålig får han vara rent resultatmässigt för att få fortsätta köra?
Det är ju extremt svårt att säga. Med tanke på att Sergio Perez fick ju vara dålig i nästan 2 år. Ja. Och sen så i alla fall ett halvår i 2023 och sen så börjar han bra och sen så rasar det igen 2024. Daniel Ricciardo fick ju hålla på alldeles för länge. Nick de Vries däremot, han åkte ju rätt kvickt. Och det gjorde ju en sån som Daniel Kvyat också. Så att de verkar ha olika tålamod med olika typer av förare och i det här fallet tror jag att de har längre tålamod än vad de hade med Kvyat, men jag tror inte att de har samma tålamod som de hade med Perez, för Lawson har inte samma plånbok.
Ja, det är också lite så här spännande när man pratar just om plånboken på Liam Lawson och Perez då. Perez som verkar ha haft ett av de större plånböckerna i ryggen.
Definitivt, eftersom hans stora finansiär är en av världens absolut rikaste män, så är det inte så det konstigt när det gäller just Perez.
Och därför blir det ju annorlunda när man då har en Liam Lawson där, som det känns som att de väljer att plocka in på talang och potential.
Ja, så alltså, hans föräldrar har pantsatt ju sitt hus för att han skulle kunna fortsätta med racing. Det är helt andra förutsättningar här faktiskt. Men det är väl också ett sätt för Red Bull att visa upp sin egen juniorsatsning, vad den kan ge. De är ju redan nu, så är ju de det team som har flest förare, som har lotsat flest förare till Formel 1, för det är ju väldigt många av dagens förare som kommer från just Red Bulls satsning, absolut. Alltså vi pratar ju Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon, Max Verstappen kom sent in, men han räknas ändå som en Red Bull-förare. Dessförinnan hade vi Daniel Ricciardo bland annat, för att nämna några. De har haft väldigt många under åren, så att det är ett sätt att promota deras egen, och 2025 är en ganska bra år att göra det, för det är sista året på det här regelverket innan man går in till 2026, så att det är väl ett test kan man väl säga.
Ja, där är de tydliga. Sen är det ju så här att när det här avsnittet kommer ut så är det inte så att vi satt dagen innan och spelade in det, utan det här avsnittet spelas in ett par veckor tidigare. Och därför så ska vi brasklappa nu när vi plockar upp den sista bubblaren, att det kanske är så att det sätet redan är klippt och skuret och vi tänker att det är så här det kommer bli. Men man vet ju att Formel 1-världen kan ha kraftiga kurvor och twists and turns. Men antingen så är Isak Hadjar klar som småtjursförare, eller så har det varit en curveball som har kastats in. Men det är ändå värt, Anna, att bolla upp Isak Hadjar här också, va?
Ja, men jag tycker ändå det, för han är väl den som, när vi tittar på det, är närmast. Jag vet att vårt grannland i väster gärna hade velat se Dennis Hauger där, men hans resultat har inte varit riktigt så bra på slutet faktiskt, och Isak Hadjar var ändå med i toppfighten i Formel 2 i år.
Ja, han blev ju tvåa.
Ja, jo, men han tappade allting i slutet av säsongen, eller sista racet faktiskt, bland annat jag hör på att säga på grund av, eller tack vare Dino Beganovic som höll honom bakom sig på ett väldigt imponerande sätt, vilket gav Dino en stor knuff.
Säg på grund av och tack vare då. Både och.
Ja, vi kör både och. Nej, men så att enligt min bedömning så är han väl den som är närmast. Sen har ju Helmut Marko gått an och Christian Horner gått andra vägar många gånger. Men jag skulle säga att han är den som känns närmast i alla fall.
Mm. Han har också varit då ett Red Bull-namn sen urminnes tider, tänkte jag säga. Men han är ju faktiskt bara 20 år gammal, född 2004. Fransk-algerisk. Någon slags sån dubbel nationalitet, samma som Zinedine Zidane, för att bara ta oss utanför sporten, och många andra franska fotbollsspelare. Men Hadjar då, alltså, han började köra karting när han var 6 år och kom in i racingen. Hans, samma sak där. Undrar om det finns någon Formel 1-förare som inte har en pappa som är motorälskare och som man har kommit in på banan tack vare rejsande pappa.
Det var kul att veta om någon som har rejsande mamma då, förutom Max Verstappen, vars mamma faktiskt är belgisk mästare i go-kart.
Ja, nej, men man skulle vilja ha, säg en som inte har en pappa som är liksom som är pushande för det och sådär. Såklart uppbackad av familj och föräldrar som alla andra. Han är född i Paris, ja, men föräldrarna har algerisk bakgrund. Och kollar vi då på det här Formel 2-mästerskapet så pratar vi om Bortoleto som då smög om efter Monza. Trots att Hadjar var favorit till att vinna hela klubbet, så blev då Hadjar tvåa bakom Bortoleto. 2023 körde han också Formel 2 och blev 14:e, så det är ju stor förbättring. Formel 3 blev han 4 2022 och i Formula Regional 2021 så blev han femma. Formula Regional 2022 Asian, man kör ju flera stycken, blev han trea. Så han är konsekvent med där uppe i toppen i alla fall, den här Hadjar. Jag undrar om det inte är så att han är pytteliten också, att han är jättekort, har jag för mig. Jag undrar hur lång han är, eller tänker jag på en annan massa. Han ser så kort ut, Isak Hadjar. Jag skulle vilja gissa på att det kan vara då kortaste duon i Formel 1s historia, sammanlagd längd om man slår ihop Tsunoda och Hadjar.
Han är 1,67.
Ja, det är kort.
Det tycker till och med jag är kort.
Ja. Så tar man då alla, tar man då hela Formel 1-griden och ställer dem på varandra, så borde det bli så att Tsunoda och Hadjar är det kortaste. Sån, tänk dig en sån skrämselgubbe, eller man ska ha en sån. Stå på axlarna, klassiskt. Det var jag tänker på. Sagan och ringen, när de klär ut sig, ställer sig på varandra. Hobbitarna. Nu kanske jag blir cancelad för att jag sa så. Men ja, ni fattar vad jag menar.
Korta är de i alla fall. Felipe Massa var ju faktiskt bara 1,59.
Ja, det var han jag tänkte på.
Han var ju extremt liten. Yuki Tsunoda är ju också runt 1,60-rycket, va? De flesta andra ligger ju... Alltså, många F1-förare är strax över 1,70. Sen har vi de här långa. Och då pratar vi om Russell som är strax över 1,80. Bortoleto ligger väl också där någonstans. Och Behrman kring 1,84 någonstans. Men då är man lång som F1-förare. Inte som du naturligtvis. Man
Nej, exakt. För mig är det ju kört. Och George Russell är ju... han känns ju längre än vad han är. Och Conn känns ju också längre än vad han är.
De är ju så smala.
Ja, jag vet. De får inte väga någonting, va? Där är de... alla rookies för den kommande säsongen. Vem tror du mest på, Anna? Placera dem.
Sett till materialet har Liam Lawson bäst förutsättningar.
Ja, det är väl...
Så jag tror att han kommer att lyckas bäst. Sen känns... det är ju material här alltså. Antonelli kommer ju plocka sina poäng med Mercedes. Behrman kommer nog göra det bra i en Haas, tror jag, efter de förutsättningarna, vad det innebär liksom. Men han, det är ju ett skikt ner. Och Bortoleto kanske är den som har mest talang, men poäng i den bilen, då har han gjort ett jättejobb alltså. Klarar han av att slå Hulken och kvala ut Hulken, så är det ju som en VM-titel.
Även med noll poäng i bagaget?
Ja.
Mm. Ja, och då har du inte ens tagit Jack Doohan i din mun än alltså, för att jag säger att en alpinbil som på slutet av säsongen ändå har liksom puttrat på lite. Jag tänker att Jack Doohan kommer förvåna alla.
Du tror det?
Ja, helt utan vetenskaplig bakgrund.
Bara för att sitta med en hatt på huvudet där det står alpin. Liksom.
Bara på feeling. Det var Förarnas väg special rookie-avsnittet. Tack för att ni har hängt med oss, och så följer vi de här små grabbarna under Formel 1-säsongen.
Det gör vi.
No, it's unacceptable.
Please, 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 please,
Ricky. I mean, it's always FFF, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
That's so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes!
Shoot yourself!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!